Ingen är som Herren Gud. Ingen i all evighet. Idag är det påskdagen och jag tänker att det är ju för sig så varje dag. Men på ett särskilt sätt så är ju detta första dagen på framtiden. Ett avstamp i längdhoppet. Grunden att bygga på. Jesus lever. Döden är besegrad och konungen träder fram i härlighet. Jesus är Herre. Detta är ju grunden för kyrkans existens. Grunden för allt som vi tror på. Och så har det varit i alla tider i kyrkan. Människor har firat, tillbett, hänförts och låtit sina liv bli förvandlade av denna händelse. Vi håller på och läser en bok i vår församling. Runar Eldebos Tillbaka till framtiden höll jag på att säga. Men det är nästan sant. Tillbaka till församlingen heter boken. Och framtiden, den tror vi på. Idag så är det så att det kapitel som jag lite grann kommer utgå ifrån. Det heter Generationsväxlingen. Och vi funderar lite på, ska man ha det där temat på påskdagen? Passar det verkligen in? Men jag tycker det, därför att det handlar om framtiden. Och jag tycker att om det är något kapitel som jag riktigt har fastnat för i den här boken, så är det nog det här. Hur ska budskapet om denna fantastiska frälsning som Jesus har ordnat på korset. Hur ska den förmedlas till nästa och kommande generationer? Runa skriver så här. Hur assimileras, accepteras och integreras en ny generation i den kultur och det arbete som varje lokal församling innebär? Ska de unga och nya steg för steg läras att överta församlingen på ett sätt som liknar övertagandet som det var för en tidigare generation? Eller har det överhuvudtaget varit så för någon generation? Troligen inte. Grunden, budskapet står kvar, men hur man är kyrka, vad man gör och vad som sägs och betonas och på vilket sätt, det har växlat. Och du som har varit med länge i de här sammanhangen kan säkert tänka tillbaks på saker som skedde i kyrkan i din barn och ungdom som inte sker idag. Och annat som inte skedde då som faktiskt sker idag. Och det kanske finns saker som du med facit i hand önskar att det hade varit annorlunda då. Och som är bättre nu och annat tvärtom kanske. Runa pekar på två olika sätt för hur vi tänker i kyrkan kring det här med att lämna över generationsväxling. Vad det innebär. Och det kan bero på sammanhanget. För å ena sidan så är ju kyrkan traditionsbärare. Och kanske särskilt då i lite mer sakramentala och liturgiska kyrkor. Där man sakta men säkert får smaka på liturgi. Man får vänja sig vid högmässa och steg för steg göra den kristna traditionen till sin. Att liksom lära sig varför kyrkan gjort si eller så i alla tider. Och kanske kan man jämföra det lite som att gå på opera. Och jag vet inte om du såg tv-programmet för några veckor sedan där Tina Turner, rallystjärnan kan man väl kalla henne för, möter Rickard Söderberg som är operasångare. Och de får prova på varandras liv lite grann och se vad de jobbar med. Och Rickard beskriver det här med operan som någonting som man måste sätta sig in i för att riktigt få ut det som sjungs och sägs och hela dramaturgin kring det. Så tänker jag mig att det här med kyrkan som traditionsbärare, det sättet att tänka sig i generationsväxlingen fungerar. Den andra inriktningen när det gäller generationsväxling är kanske en mer nutidsorienterad kyrka. En form som man försöker hitta som attraherar nutidsmänniskan nu och här och liksom står så lite som möjligt i vägen för mottagandet av budskapet. Det ska vara lätt att förstå, lätt att ta till sig. Och i den här traditionen så har man hållit på och sökt former. Man har flyttat ut sina gudstjänster i tält och på teatrar och i restauranger. Och sångskatten är kanske inte de gamla sångerna utan den förnyas vecka för vecka. Och man kan fundera lite på vad vår församling, var Ekumeniakyrkan finns i detta. Och jag skulle nog säga lite mitt emellan. Men kanske att vår historia är mer åt det här nutidsorienterade tänket. Och just därför så tänker jag att till exempel detta med sången och musiken är en ständigt viktig och levande fråga. I den frikyrkliga pressen, till exempel Dagen eller Sändaren eller Världen idag, så blossar den här debatten, som man kan kalla det för, med jämna mellanrum upp. Som handlar om hur vi ser på det nya och det gamla och vad som är bra och vad som är dåligt. Och debattens vågor går ibland höga. Om man funderar kring nya former som har växt fram under åren. Bibelvisor, taizé-sånger, lovsångsrörelsen. Runar citerar en dikt som nog alla människor har hört, höll jag på att säga, i det här sammanhanget. Och som faktiskt kanske ganska bra beskriver någonting. Att detta kan vara svårt, men att det samtidigt är någonting väldigt positivt. Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Och poängen i den dikten är ju att det gör lite ont. Både för det som vill tränga fram och för det som vill hålla emot. Och kanske är det så det ska vara. När Runar funderar över det här med den nya lovsångsstilen eller vad man nu ska kalla det för, så tänker han sig att det finns åtminstone två dimensioner i detta. Och jag tycker detta är ganska spännande. För å ena sidan så kanske det är en fråga om stil på generationsvis. En ung generation som på ett annat sätt kanske än tidigare generationer som liksom lever genom sin musik. Man har sin musik som en del av sin identitet. Men musiken har också en annan funktion än för oss som kanske är lite äldre. När en del kanske tycker att de där texterna är ju väldigt korta och upprepande och inte säger de särskilt mycket, så handlar det egentligen inte om att ta till sig information för en ung generation, utan snarare en slags interaktion. Ett språk som talar mer till hjärtat än till tanken. Och jag har funderat en del över en sång som kanske på sätt och vis sätter fingret på det där. Den heter Hjärtats lovsång. Och den där handlar om att en önskan liksom att hitta en lovsång på djupet av sitt hjärta till Gud. Som inte handlar om musikstil eller hur det sägs, utan mera att det är ett uttryckssätt. Inte bättre eller sämre, men där tillbedjan är viktigare än orden. Och det säger inte att sångerna med många ord och mycket att fundera på är sämre. Men det är ett annat sätt att tänka kring musikens funktion. Och jag tänker att vi kanske har en del att lära av varandra där. Samtidigt som vi behöver respektera varandras olikheter. Men i detta så finns i alla fall en utmaning till innerlighet. I fredags så hade vi på tonår programpunkten Västgötska för utsocknes, och vi försökte att fördjupa oss i den västgötska dialekten och bevara den lite grann på skoj. Och jag vet inte om jag har sagt detta förut, men jag ser mig själv lite som en, jag skulle inte säga expert, men jag har i alla fall bott både i Tidaholm och i Falköping och i Barstena och i Vårgårda. Så att någon slags västgötska har jag snattat upp lite här och där. Och vi kom då i fredags in på ett uttryck som är viktigt om man åker åt Skaraborg till. Och det är ju hälta hälta, som man säger i Falköping. Eller om man då ända åker till Tidaholm så är det hälta och vart. Så att går man till Rossis gatukök i Tidaholm och beställer hälta och vart, då får man ju då hälften potatismos och hälften pommes frites. Hälta och vart, eller hälta hälta. Men så kan man ju också säga så här. Hälta och vart, fördel mos 40-60. Om man nu vill ha lite mer av det ena eller det andra. Och jag tänker nog så här. När vi ska fundera kring hur vi ska samsas och liksom växa i vårt tänkande kring musik och framtid. Hälta och vart. Fördel ung. 60-40 eller 70-30, det kan vi ju fundera på. Men fördel ung. För jag tror att vi vill förnyelse. Vi vill växt. Vi vill frälsning för nya generationer. Och då tänker jag att vår huvuduppgift kan inte vara att bevaka egna intressen. Utan vår huvuduppgift måste vara att uppmuntra, släppa fram och bejaka den längtan som finns på de sätt som kan tilltala och beröra nya generationer. Och jag tänker att vi är inte riktigt där. Vi är inte på 60-40 och inte några andra siffror heller riktigt. Men vi behöver jobba med det och vi tänker på det och undrar hur ska vi göra. Varför detta? Ja, ett skäl kan vara att påsken handlar faktiskt inte om hur Gud bevakar sina intressen. Det handlar om hur Gud i sin kärlek är beredd att offra allt för vår skull. Och jag tänker att som hans efterföljare så kanske vi ska tänka i de banorna. Det är inte för min skull som jag vill att musiken ska vara på ett annat sätt eller andra saker i kyrkan. Den där sången jag funderade lite utifrån, några rader i den här är så här. Jag vill ge mer än en sång. För en sång i sig själv är inte det du vill ha. Du söker djupt inom mig, bakom tankar och ord. In i mitt hjärta du ser. Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång. Och jag tänker, visst är det detta vi vill ge vidare. Hjärtats lovsång handlar förstås inte om en musikstil. Men det måste finnas sammanhang där en ung generation får uttrycka sin lovsång så att det kommer från eller rör vid också deras hjärtan. Och då tänker jag att vi gamla som gillar västkustrock och fusion och dragspel och indiepop eller vad vi nu tycker om, vi får vara glada de gånger vi får uttrycka oss på vårt sätt. Men ännu gladare när en ny generation gör evangeliet tillgängligt för ännu fler. För Jesus lever nu. Amen. Jesus, tack att du vill möta oss. Och Herre, vi ber om nåd och förstånd att förbereda det mötet för oss själva och andra på ett klokt sätt. Herre, hjälp oss. Amen.